Det är ett gäng modiga människor som sitter här idag. Jag tog en promenad hit idag och jag har inte speciellt långt till kyrkan, men det var en utmaning att promenera hit. Så vi bad faktiskt när vi bad för gudstjänsten att Gud skulle hålla sin hand över varje person som tog sig hit i denna fantastiska halka. Fördelen var, som någon sa, att man tränar andra muskler än vad man normalt tränar när man går. När man går när det är halt. Så det kan vara en tröst kanske. Hur mycket kontroll har Gud egentligen över allt det som sker? Är allt förutbestämt? Om jag skulle halkat här på vägen hit och brutit benet, skulle det då varit förutbestämt? Skulle det vara styrt utav Gud? Alltså, styr han varje detalj i historien? Styr han varje detalj i våra liv? Det kan man fundera över. Eller är det så att Gud kanske bara går in i historien eller våra liv när det behövs? Alltså, det rullar på och sen när det kanske är på väg åt fel håll eller barkar hen åt en riktning som liksom inte riktigt Gud har tänkt, eller det finns inte Guds plan, då kliver han in och styr upp saker och ting. En vanlig fras som jag har växt upp med inom frikyrkan, som jag ofta fått höra, speciellt när man är liksom tonåring och ja, lite yngre kanske, det är att Gud har en plan för ditt liv. När människor har bett för mig så har de sagt, bett att låt Guds plan få ske med ditt liv. Jag vet inte hur bekant du är med den frasen, med den termen, men känner någon igen den liksom, att någon har sagt så till dig, att Gud har en plan för ditt liv? Det nickas lite grann, va? Ja, jag tror att det förekommer ganska flitigt, i alla fall har förekommit ganska flitigt. Gud har en plan. Och hur ska man då tolka det här att Gud har en plan för mitt liv? Och hur, ska man säga, biblisk är den tanken? Alltså, vad ligger i detta att Gud har en plan för våra liv och också för den här världen? Alltså, man skulle kunna dra det till sin spets och så säga att den där planen, den är liksom fast. Och allting är bestämt av det som ska ske i mitt liv. Och det sker, och det är Gud som ser till att den här planen på något sätt går i lås. Och att det blir så som han har bestämt. Så skulle man kunna tolka till exempel psalm 139, som är en älskad psalm som vi läser ibland. Psalm 139, vers 16. Där står det så här: du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Alltså, där tycks det finnas någon sorts skrift, en text, en plan som är skriven och formulerad redan innan jag föds. Nu är det här en poetisk text, det är en sång. Och poesi får man ju alltid väga lite fram och tillbaka. Hur bokstavligt ska man tolka det? Det är lite grann funderingen idag. Idag så ska vi läsa en text som beskriver de första åren i Jesu liv. Och texten finns i det här häftet som man kan ta om man inte har tagit det när man går ut. En text för varje söndag från evangelierna som handlar om Jesu liv. Och texten handlar om Jesus, hur han som ett hjälplöst spädbarn med ingen som helst möjlighet att påverka händelseförloppet är med om saker som sägs vara Guds plan eller det som Gud har sagt. Alltså, det som beskrivs, det är uppfyllelsen av det som Gud har talat för flera hundra år sedan. Det som profeterna har sagt, det är det som händer. Alltså, att Gud visste vad som skulle hända långt innan det hände. Eller så handlar texten om att Gud kliver in och ser till så att det händer som han har sagt ska hända. Jag tänkte att ni ska få avgöra det själva lite grann, hur vi ska se på det här när vi läser den här texten. Och det är uppdelat i tre stycken avsnitt. Och nu har ni suttit väldigt länge, så nu ska ni få stå upp. I vissa traditioner gör man så. I vördnad för Guds ord så ska vi stå upp, och så kommer texten på skärmen och jag läser. När de hade gett sig av visade Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Till Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt inom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid som han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som hade sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, till de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men han hörde att Archelaus var kung i Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen. Och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts inom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazare. Varsågod och sitt. På ett väldigt högst aktivt sätt så kliver Gud 3 gånger in i händelseförloppet, i historien här, för att på något sätt styra så att det blir så som profeterna har sagt. Alltså han gör det på ett väldigt, kan man säga, dramatiskt sätt genom att sända änglar. Det är ju sällan, tror jag, Gud sänder änglar. Jag tror att det är få av oss som har den erfarenheten att Gud sänder en ängel för att visa oss riktningen. Vi vet att det händer, men det är inte det vanliga sättet. Men här gör Gud det 3 gånger, eller det är en dröm en gång och sen är det 2 änglar som kommer. Och han gör det för att tala om för den här familjen, för de nyblivna föräldrarna, vad är nästa steg? Hur ska ni möta den här situationen som ni har hamnat i? Och det finns ett dubbelt syfte med att Gud vill vägleda dem och visa dem vad de ska göra. Och den mest akuta orsaken, det är ju för att rädda Jesu liv. Jesu liv är hotat. Och därför kliver Gud in i historien och säger: gör så här nu. Men det andra som kommer fram i texten, det är också att Gud gör så för att det som profeterna har sagt, det som Gud redan har talat, skulle uppfyllas. Det som är förutsagt av Gud skulle uppfyllas. Alltså flykten till Egypten, det brutala mördandet av alla små pojkar, denna vedervärdiga händelse som beskrivs. Och sen till slut när de slår ner sina bopålar i Nasaret. Det här är saker som profeterna har talat om, som levde för 500-700 år sedan innan det här händer alltså. Det är det som slår in eller uppfylls. Händelserna uppfyller profetior och verkar ingå i någon sorts plan som Gud har någon sorts koll på innan det händer. Och det här är lite typiskt för Matteus. Vi har ju 4 evangelier, 4 berättelser om Jesus. Och när Matteus ska berätta sin berättelse om Jesus, då återkommer han till det här gång på gång och säger att det här skedde för att det här och den profeten hade sagt skulle uppfyllas. Och så läser vi något annat evangelium, till exempel Johannes, och då märker vi att det är ytterst sällan som Johannes hänvisar till profeterna. Och då kan man ju tycka att det är ju konstigt att man skriver på så olika sätt. Men det är inte så konstigt. Funderar man lite så kommer man fram till att Matteus skriver för judar. Där den gammaltestamentliga texten och profeterna var avgörande. Och där hela argumentationen, hela evangeliet, kan man säga, syftet med att han skriver, det är för att visa att ja, Jesus är uppfyllelsen av allt det som ni tror på. Medan Johannes har ett annat syfte när han skriver. En intressant detalj i den här texten som vi läste nu, det är den sista profetian om att han ska kallas Nazare. Är man uppmärksam, eller var man uppmärksam på texten som kom på skärmen? Vi kan backa förresten om vi tar fram den. Och så backar du ett steg tillbaka. I våra biblar, när det är citat från Gamla testamentet, så har man kursiverat texten. Ser ni det? Rop hörs i Rama, text från Jeremia. Och så tar vi den sista delen i den här texten. För att det som sagts inom profeterna skulle uppfyllas, han ska kallas Nazare. Och det är inte kursiverat. Då kan man ju fundera, det är ju väldigt konstigt. Och det här är Ett unikt ställe i Bibeln. Här är en evangelist som skriver om Jesus och säger att det här är en profetia. Men när bibelforskare börjar leta i Bibeln så märker man att den där finns ju inte riktigt. Det finns ingen profetia som säger det utav de profeter vi känner till. Alltså har Matteus en annan källa, en annan profet som han citerar. Tittar man i våra biblar och de här referenserna som finns längst ner, så har man försökt hitta liksom, men så läser man dem så märker man att det där var ganska långsökt om att han ska kallas Nazaré. Men det här är bara en parentes. Det kan vara intressant att känna till att här refereras och citeras en profet som inte finns i Gamla testamentet. Spännande, tänker jag när jag läser det. Och idag så tänker inte jag fördjupa mig så mycket mer i själva texten och detaljerna, utan lyfta perspektivet ett litet snäpp och ställa frågan som jag börjar med: i hur hög grad Gud styr historien och också låter det landa i våra liv? Hur mycket styr han? Hur mycket är förutbestämt? Och jag ställer den frågan både utifrån texten och utifrån det faktum att det idag är den sista söndagen i 2014. En tid och period då vi kanske tänker tillbaka lite grann på året som har gått och vi siktar framåt på året som kommer. Och vid ett årsskifte så tror jag många av oss reflekterar just över de här frågorna. Och vi kan då som kristna även ställa oss frågan om varför blev det som det blev i mitt liv? Det som hände, varför hände det? Det jag var med om. Hur kom det sig? Var allting förutbestämt utav Gud? Eller fanns det andra saker som påverkade det som hände? Och hur ska jag veta att året som kommer, att det blir liksom enligt Guds plan eller enligt Guds vilja med mitt liv? Ett enkelt svar på de här frågorna om man tittar bakåt skulle kunna vara att man säger att ja, men allt det goda som skedde, allt det som vi är glada över, det var det Gud ville. Det var Guds vilja och Guds plan med mitt liv. Men allt det tråkiga, allt det smärtsamma, allt det som gjorde ont, det var inte Guds plan med mitt liv. Det var någonting annat. Så delar vi upp vissa delar som Guds plan och Guds någon sorts mening. Och den andra delen, där finns på något sätt inte Gud med. Och att göra den uppdelningen och den här typen av slutsats, det är väldigt svårt om vi ska förena vårt sätt att tänka med Bibelns sätt att tänka kring livet. I alla fall om, speciellt om vi läser Gamla testamentet. Alltså de bibliska personernas sätt att tolka sina liv och allt det som hände, det var att allt som hände finns inom Gud. Ryms i Guds vilja ytterst sett. Och det här är ju en tanke som för oss tror jag är lite svår att ta in ibland. Men det är därför vi ibland eller möter lite märkliga ord i Gamla testamentet. Jag ska ge två exempel som kan få oss att studsa lite grann när vi läser. Kan det verkligen vara så? Jesaja, han säger så här när han profeterar i kapitel 45 och vers 7. Jag ger ljus och skapar mörker. Det är alltså Gud som talar. Jag bringar lycka och skapar ofärd. Jag, Herren, gör allt detta. Och Job, han brottas med den här frågan på ett alldeles särskilt sätt. Han säger så här i Job 2:10. Vi tar emot det goda från Gud. Skall vi då inte också ta emot det onda? Och här blir det ju svårt för oss. Och man kan i dessa orden se ett stort problem. Eller så kan man, som jag tror det är på något sätt Gamla testamentets budskap till oss, upptäcka en djup förtröstan över att Gud bär allt i sin hand. Att det finns ingenting som ligger utanför Guds kontroll, utan allt i våra liv är på något sätt omslutet av Gud. Och det här var ju någonting som Jesus själv fick uppleva. Är det någon som har levt helt och fullt i Guds vilja i enlighet med den plan som Gud hade för honom, så är det ju Jesus. Men i hans liv så ingick ju flykt, dödshot, rädsla, oro, allt det där som vi läste om i texten. Bara för att man är i Guds plan och Guds vilja så får man ingen gräddfil genom livet. I Guds plan och Guds vilja så ingår både gott och ont. Det är så våra liv ser ut. Sen vet vi att Gud har lovat en framtid en dag där det onda kommer att vara utplånat. Men när vi lever här och nu så innesluter Gud allt hos sig. Allt det som finns i våra liv. Alltså Jesu liv var utstakat och förutsagt av profeterna, tror jag, på ett unikt sätt som inte vi kan jämföra oss med. Och det här är någonting som återkommer i många texter i Nya testamentet. Till exempel Matteus skriver lite senare i Matteus 11 att ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Och sen ligger det underförstått i det. Men nu är det inte förutsägelse längre, utan nu är det uppfyllt i och med Jesus Kristus. Så han är uppfyllelsen utav allt det som Gud har lovat och sagt. Alltså Jesu liv, död och uppståndelse markerar någon sorts slutpunkt och en uppfyllelse av allt det som profeterna i Gamla testamentet har velat kommunicera. Alltså det är det allting har siktat framåt. Jesus Kristus, Guds frälsning, räddning för hela den här världen och skapelsen. Och så kan man börja fundera då, men hur fungerar det då i våra liv, idag, här och nu? Finns det en lika tydligt utstakad väg för dig och mig som också fanns i Jesu liv? Alltså finns det en detaljerad plan för varje människas liv? När vi hör de där orden, Gud har en plan för ditt liv. Vad menar vi med det? Och hur tolkar vi det? Jag tror vi kan tolka det på lite olika sätt. Alltså finns det en plan som Gud se till eller styr omständigheter så att det alltid blir precis så som han har tänkt. Alltså på samma sätt som han verkar ha gjort med Jesu liv. Eller är det så att vi med våra val och eventuella felsteg kan hamna utanför den här planen, utanför Guds plan med våra liv? Alltså det vore ju inte helt osannolikt med tanke på att Jesus var en fullkomlig människa. Han följde Guds plan. Han levde i Guds vilja helt och fullt. Medan du och jag har ju lite svårare att helt och fullt göra det. Lite grann som du Camilla sa. Det finns så mycket som distraherar oss. Som stör oss. För att få svar på alla de här frågorna som jag bara slänger ut som ni märker. Så tänker jag att erfarenheten är en stor hjälp. Både vår egen och andras erfarenhet. Att man får dela varandras liv. Hur fungerar det i ditt liv? Och att få lyssna till sådana berättelser som Camilla berättar. Hur har Gud lett dig? Hur funderar du kring det här med att leva i Guds vilja? Alltså en persons erfarenhet som den person som har formulerat det på ett väldigt bra sätt. Som jag märker att jag ofta återkommer till. Det är Kierkegaard. Sören Kierkegaard tror han heter. Och vi har en bild på honom. Så såg han ut. Han sa ju någonting om det här med hur vi förstår våra liv. Han sa att vi lever våra liv framlänges, men vi förstår dem baklänges. Och det här är någonting som jag ofta återkommer till. Jag har märkt i mitt eget liv hur jag ofta kommer tillbaka till den formuleringen. Och jag inser hur sant det är. Att mitt uppe i allt det som sker så är inte bilden lika eller sådär tydlig och klar. Det är inte alltid vi i våra liv kan säga nu, det här är Guds vilja, det här är det jag, det här är planen för mitt liv. Ofta ibland i alla fall så är det ju, men Gud, vad håller du på med? Men sen i backspegeln, när vi försöker förstå våra liv baklänges, när vi får lite perspektiv så klarnar ofta bilden. Och så kanske vi hamnar i att vi kan stämma in i det som profeterna säger. Att Gud håller både gott och ont i sin hand. Det finns ingenting som finns utanför Gud. Att det är den erfarenheten som vi kan se någon sorts mönster. Av att Gud finns med. Att händelser och sammanhang hänger ihop med varandra. På ett märkligt sätt som vi inte såg när vi var mitt uppe i det. Frågan är då, vad är det som våra liv ska vara uppfyllelsen av? Alltså om Jesu liv är uppfyllelsen av profeternas budskap i Gamla testamentet. Alltså vad är det Gud har sagt som styr våra liv och ger våra liv en riktning? Om våra liv också ska vara en uppfyllelse av Guds plan, av det Gud har sagt och tänkt. Vad hittar vi den planen? Vad hittar vi de orden? Vilka profetier är det ditt och mitt liv ska vara uppfyllelsen av. Hittar vi de orden i Gamla testamentet som fallet var för Jesus? Jag tror inte att det är i första hand där vi hittar riktningen för våra liv. Alltså som profetier är det vi ska uppfylla på något sätt. För så här säger Hebreerbrevets författare som sammanfattar det ganska bra. Hebreerbrevet 1. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son. Det är alltså i honom vi hittar orden som ska uppfylla våra liv. Det är han som är ordet med stort O. Det är det han talar in i våra liv som vi ska på något sätt uppfylla och leva utifrån. Det är han som sätter agendan som ger den där planen för våra liv. Han är det levande ordet som vill forma och leva i våra liv. Och något av det sista som Jesus säger till sina lärjungar innan han lämnar dem, det är att han säger i Johannes 20 och 21: frid åt er alla, som fadern har sänt mig sänder jag er. Alltså där plockar ju Jesus in lärjungarna i samma plan, kan man säga. Fast Jesus är uppfyllelsen av det profeten har sagt. Och så är lärjungarna fortsättningen på det Jesus är. Och med de orden så tycker jag att han lite grann avdramatiserar det här med Guds plan för ditt och mitt liv. Att vi inte behöver göra den så komplicerad och så svåråtkomlig. Alltså jag behöver inte leva i någon sorts nervositet över att kliva ur Guds plan i mitt liv. Jag kan se en utveckling i mitt eget liv att när jag var yngre så var det lite mer komplicerat för mig att fundera kring det här med Guds plan. Jag kunde fundera, vad är det? Och tänk om jag går fel? Och tänk om jag inte uppfattar vad som är Guds plan? Eller om jag missuppfattar? Men ju äldre jag blir så märker jag att jag landar lite grann mer i att ja, men jag finns nog i Guds plan så länge jag lever mitt liv vänd mot honom med en bön om att få leva enligt hans vilja. Alltså planen kanske inte är fullt så detaljerad och inte heller fullt så lätt att falla ur och missa. Och vill man formulera planen för, tror jag, varje människas liv så kort som möjligt, så kan man göra det utifrån de första orden som Jesus formulerar till sina lärjungar. Vad var det första han sa till sina lärjungar när han kallade dem? Han sa, följ mig. Så såg planen ut för deras liv. Följ mig. Och jag tror att det är planen för varje människas liv. Och om det är utgångspunkten, så kan jag av erfarenhet lova dig att Gud kommer att höra av sig när det behövs. Om jag lever med den bönen, med den längtan, och som ett svar på den här bönen, följ mig, då kommer Gud att höra av sig. Så har det varit i mitt liv. Jag kan inte säga att Gud har talat till mig varje vecka eller ens varje månad. Men vid några få specifika tillfällen så har jag ändå fått uppleva att Gud specifikt har gått in och sagt att nu är det den vägen du ska gå. Men större delen så måste jag säga att Gud ändå är ganska tyst. Alltså inte specifikt går in och styr varje detalj i mitt liv. Men ibland tror jag vid behov så kommer Gud att höra av sig. Samtidigt kommer han ju ständigt genom sin heliga ande att påverka mitt liv och styra och utmana mig så att jag går åt rätt håll. Det tror jag. Men den där detaljstyrningen behöver jag inte vara så orolig för. Det är min erfarenhet. Just nu så är jag uppfylld av Filipperbrevet. Vi ska ha några bibelstudiekvällar om Filipperbrevet och jag läser Filipperbrevet. Och det är fantastiskt att få bo i ett brev, i en text, återkomma till den nästan varje dag. Alltså då blir man lite grann uppfylld av den. Och därför vill jag skicka med några verser från Filipperbrevet som just formulerar det som jag har försökt kommunicera idag. Filipperbrevet 1. Alltså de här texterna, tänker jag, det är någonting att ta med sig in i det nya året. Det är någon sorts utmaning och någon sorts befrielse i det här. Filipperbrevet 1 och 6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Gud arbetar i våra liv. Det gör han. Han arbetar med sin plan. Följ mig. Sen säger han så här i kapitel 2, Paulus. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gud arbetar i våra liv om vi vill det. Så att vi både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Att hans plan får fullbordas på något sätt. Hans plan med våra liv. Han verkar i oss på det sättet. Och därför vill jag avsluta med en bön från Filipperbrevet. En bön som får bli en bön att gå in i det nya året med. Vi ber tillsammans. Herre, vår bön är att vår kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att vi kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Amen.